I programmet förekommer berättelser om självmord. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.
Det här, han brukade ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt ett annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Ett program av Lotta Hoppo. Jag som berättar heter Ramin Ferzin.
För mig var det bara sådär, men vad är problemet? De lever ju. Liksom, vad är ni hysteriska för? De lever ju.
April 1999. I varsin kuvös ligger 2 små pojkar. Kevin och hans tvillingbror Jack. De är små, 35 centimeter långa. Väger inte ens 1 kilo var.
De kom 11 veckor för tidigt, så de föddes redan i vecka 29. Vi tog det lite med ro, men vi förstod nog inte heller riktigt hur riskabelt det faktiskt kunde vara.
Maskinerna piper rytmiskt i det kala sjukhusrummet.
Vi var ju där hela tiden. Vi satt som små känguruföräldrar innanför sjukhusrocken. Varsitt barn mår hud mot hud. Vi bara satt. Så de fick höra hjärtljudet, känna huden från oss och värmen. Liksom. Så det var typ det vi gjorde i 2 månader.
6 år tidigare har Raja förlorat en dotter, Felicia, i plötslig spädbarnsdöd. När Kevin och Jack ligger på neonatalavdelningen är hon lugn. Här, under vårdpersonalens övervakning, kan inget hända.
Jag blev aldrig rädd faktiskt, konstigt nog.
Raja är också själv född i vecka 29. I dåtidens Finland var det ingen självklarhet att hon skulle överleva.
Eller så var jag bara så jäkla säker på att de har klarat sig så här jävla långt, då ska de fan klara resten också.
De är ju födda dagen för min födelsedag.
När Kevin och Jack föds ska stora syster Camilla precis fylla 13.
Tyckte det var jätteroligt när de kom. Jättesup mamma för att de kom dagen för min födelsedag. För mamma var inte hemma när jag fyllde år. Såklart.
Efter 11 veckor på sjukhuset får tvillingarna komma hem. Hemma väntar Camilla och 3 andra syskon. Det är 5 år mellan tvillingarna och deras yngsta stora syskon.
Så de blev ju familjens små maskottar. Alla var ju liksom sådär, ville ha dem och de fick alltid vara med överallt. Och de väldigt älskade yngsta syskon kan man säga.
Raja och hennes man är väldigt noga med att Kevin och Jack ska vara sina egna individer trots att de är enäggstvillingar. Aldrig exakt lika kläder, alltid olika förskolor. Ändå är de kopior av varandra när det kommer till utseendet.
Jag såg ju skillnad på dem, men andra såg inte skillnad på dem. Det bästa de visste var att lura sin äldsta syrra. De kunde ställa dem sig bakom mig och så kikade de 5 fram och så skulle de gissa vem det var som kikade fram bakom. Så här.
Så varje gång jag kom hem så var det alltid en chansning på vem som var vem. När jag stack in huvudet så såg jag en av dem. Så är det så här, är det Kevin eller är det Jack?
Varje gång de gissade fel så var de jättelyckliga.
De gillade att lura mig ofta. Men vi hittar på mycket bus.
När Kevin och Jack blir lite större börjar de klippa sitt ljusa hår olika från varann. Jack är alltid kortklippt och Kevin vill ha långt hår. Som så många andra för tidigt födda är de små för sin ålder. Mamma Raja kallar dem för Piff och Puff.
Det är en väldigt bra beskrivning, Piff och Puff. Dels för att de pratade jämt hela tiden. Frågade frågor hela tiden. Varför då? Varför då? Varför är det så? Varför då?
Ja, det skulle man nog kunna säga. Verkligen. De hängde alltid ihop.
Både Camilla och Raja säger att Jack och Kevin har starka egna personligheter. De har också olika kompiskretsar och hänger inte särskilt ofta på fritiden. För Raja är de mer som syskon än tvillingar. Men hon ser inte allt.
De var nog mycket tajtare än vad vi kunde ana. Det visade sig många gånger sen efteråt att de visste grejer om varandra innan det ens hade hänt. Verkligen. Den dagen det hände Kevin så visste Jack om det innan det hade hänt. Han var helt säker.
Den där augustidagen 2018, då Kevin blev en del av en av Sveriges mörkaste statistik. En av de cirka 1500 som varje år dör i självmord.
Han var ju lite så här, vad ska man säga, som han inte tyckte att han var som alla andra.
Tvillingarna börjar skolan, men skolgången blir jobbigare för varje årskurs. De teoretiska ämnena är besvärliga. På kvällarna sitter Raja med Kevin. Tillsammans försöker de ta igen allt det som Kevin inte hinner på lektionerna. Till slut ser föräldrarna ingen annan utväg än en utredning.
Och man får ju ingen hjälp om man inte har en diagnos. Så är det ju bara. Du måste bevisa att du inte passar in i mallen för att du ska få extra stöd.
Kevin får diagnosen ADD i 10-årsåldern.
Jag tror inte att de brydde sig så jättemycket om diagnosen. Utan jag tror mer att, jaha, vad ska jag med den informationen till? Jag vet ju att jag är som jag är. Då kanske det fanns mera undringar i andra i familjen. Men ska de bli stämplade för det nu? Ska det bli någonting som får följa med dem hela livet som någonting negativt?
Och för varje år som går växer Kevins känsla att han inte är som alla andra. Sociala situationer med mycket folk undviker han gärna. Han håller hårt i sin närmaste krets, särskilt familjen.
Jag skulle åka till flygplatsen jättetidigt.
Kevin är i tonåren. Raja och Kevins pappa har skilt sig och barnen bor oftast hos Raja. Det är tidig morgon. Raja ska resa iväg.
Så jag går upp och så ska jag ge henne en kram, en puss på kinden och säga att jag åker till Arlanda snart.
Till Rajas förvåning är Kevin vaken.
Jag bara, men gubben, sover du inte? Så hulkar han och säger så här, mamma, om det händer dig något, vem ska älska mig då? Men gud, va? Vilka tankar har man då om sig själv? Om det händer dig något, vem ska älska mig då? Gick ju inte att åka. Och det var verkligen så här, men älskade lilla vän, hur kan du känna dig så oälskad när du har en syskonskara som verkligen, verkligen liksom avgudar dig och verkligen har älskat dig sedan du kom ut som den där lilla 35 cm 800 grams paketet liksom. Nej, det var verkligen så här, ja, just det här att han inte liksom inte passade in och inte kände att han liksom matchade med folk. Att det tar så stora proportioner att den liksom kärleken och omtanken från familjen inte räcker. Hur man än vänder med skohornet så passar du inte in. Skon är alltid för liten liksom. Och bordet där ute som det har han ju gjort också.
Än idag syns Kevins avtryck i mamma Rajas hem. Han trivdes med att jobba med händerna. Han göt i betong, älskade att skapa graffiti och mecka med mopeder.
Det ser ut som en cylinder med en liten glasburk i. Och så på ena sidan så är det ett handavtryck, en svart hand. Han målade sin hand svart och så tryckte han av. Och Kevins stora dröm sen var ju att bli MC-mekaniker.
För att nå drömmen ska Kevin läsa fordonsprogrammet på gymnasiet. Han börjar i sin nya skola på hösten 2017. Fram tills nu har Kevin inte haft någon medicinering. Men Raja upplever att skolan nästan ställer det som ett krav.
Ska du klara av gymnasiet, då behöver du det med tanke på att grundskolan har varit så jobbig.
Kevin tar de första pillren när sommarlovet efter nian börjar. Tanken är att han ska hitta en fungerande medicinering innan skolstarten. Han prövar olika typer av läkemedel som alla har olika effektkurvor.
Så det var ett väldigt pysslande och plockande med medicinerna. Hur man skulle få någon som liksom var jämn och fungerade som det skulle.
Kevin hittar inte rätt. Han börjar själv laborera med doserna.
Och då tar ju medicinerna slut för fort. Och så vill man inte säga det till mamma eller pappa att medicinen är slut. Och så försöker han skaffa det på annat hand. Och när det inte finns så kunde han ta till att röka cannabis för att få samma lugn. Så det blev en ganska spiral som var inte särskilt positiv.
Höstterminen börjar. Familjens oro för Kevin når sin kulmen. De söker hjälp.
Jag kände att det här är inte bra, han måste bort. Vi måste bryta innan det går käpprätt åt helvete liksom.
Kevin flyttar till ett behandlingshem utanför Stockholmsområdet. Efter en omväg hamnar han i västmanländska Norberg. Ett behandlingshem långt borta från stadens brus och lockelser känns som en full träff.
Så var det som att när han väl landade så landade han... Alltså det är så svårt att beskriva, men han skulle nog passa bättre på en gård på landet liksom. Utan den här trycket från kompisar att man ska hänga med på det och man ska göra det och man ska vara si och så.
Kevin blir omtyckt av både personal och de andra ungdomarna på behandlingshemmet.
Ganska snabbt döpte de om honom till pappa Kevin. Som liksom tog hand om alla andra grabbar som var där och talade om hur man skulle göra och vad man skulle göra och så. Och jag såg en skillnad ganska fort på honom.
Från att ha varit uppjagad och fått ångestattacker så blir det något helt annat. Sinnesro.
Han behövde ju inte tabletter för att bli någon annan. Han kunde ju vara sig själv.
Kevin bor i Norberg i nästan ett år. Sen är tanken att han ska komma tillbaka till Stockholm och skolan. Socialtjänsten är inkopplad. Men allt går snett direkt. Träningslägenheten som socialen har ordnat visar sig sakna rätt tillstånd. Kevin får ett annat boende som enligt Raja och Camilla har olika brister. Skolan meddelar att de saknar plats för Kevin om han inte byter inriktning.
Och han dippar ju, märkte ju att jaha, här har jag liksom kämpat ett år. Jag är alltid bra, jag kommer tillbaka till Stockholm. Saker och ting raseras på bara några dagar. Och jag hamnar tillbaka i samma gamla mönster där jag märker att jag inte passar in. Jag ska klämmas in med skohorn. Så han börjar må riktigt, riktigt dåligt igen. Och jag såg ju på honom att det här är liksom, det bådar inte gott.
Raja försöker ringa men Kevin svarar sällan i telefon. Han blir undvikande.
Jag frågade om vi skulle ses. Han bara nej, jag har inte tid, eller nej, jag ska packa upp, eller nej, nej. Och jag bara, det är lite illavarslande här. Vi behöver ses. Ja, men jag ska göra det och det. Och till slut var det så här, nej, nu måste vi ska ses. Nu ska vi ses, verkligen. Ja, fast du behöver inte komma in. Varför inte det? Nej, du behöver inte komma in, vi ses ute.
När Raja flera dagar senare kommer in i Kevins lägenhet upptäcker hon att Kevin inte har packat upp.
Hade han inte legat i sin säng på 3 veckor? Inte en enda natt.
Det har Raja dock ingen aning om när hon träffar Kevin på stan. Det är söndag i slutet av augusti, sensommar. Temperaturen är fortfarande behagligt varm. De sätter sig på ett lunchställe. Raja ser direkt att Kevin är blek. Det verkar som att han inte har sovit.
Och jag bara, men Kevin liksom, kan vi prata? Och han bara, nej, jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är så här? Ja, men så här. Jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är det du inte orkar? Berätta, jag hjälper dig. Säg vad det är. Nej, han bara, nej, det går inte att göra något åt. Och så fick jag så illavarslande känsla. Jag bara, hur illa är det? Ja, men det är illa. Du tänker väl inte ta livet av dig, frågar jag. Och så tittar han på mig. Nej, säger han så här. Men titta bort. Men det som man aldrig har varit sån som gärna tittar öga mot öga utan gärna tittar under lugg, så tänkte jag inte exakt så mycket på det då. Men jag tänkte att minst han ställt frågan och han sa nej. Och det här var på en söndag.
Samma kväll träffar Kevin sin flickvän och gör slut med henne. Han lämnar också ett avskedsbrev.
Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet. Hon förstår inte det. Han gråter och gråter och gråter och hon tror bara att han vill göra slut på deras relation. Och sen börjar han skriva brev på måndagen. Och han börjar ringa runt till syskon. Det var strålande solsken. Och det var fantastiskt väder. Och vi hade suttit och tittat på en utomhusteater som Kevins äldre brorsa var med på Junibacken.
Det är onsdag. 3 dagar har gått sedan Raja frågade Kevin om han tänker ta livet av sig. Kevin ska möta upp Raja, Camilla och några andra av syskonen och syskonbarnen på Junibacken. Han har varit på Sankt Görans sjukhus i Stockholm där han gjort om utredningen som gav honom ADD-diagnosen i 10-årsåldern. Nu har resultaten kommit.
Och han var så glad. Alltså jag ser han framför mig. Jag ser hur han strålar som en sol och är så jävla nöjd. Att jag har fan inga diagnoser. Jag är bara inte som alla andra. Jag är limited edition. Han sa verkligen så att jag är limited edition, morsan. Och jag var bara så glad över att han var så glad. För jag hade ju sett han på söndagen och han var så nere. Det fanns liksom en enda känsla av en positivitet för framtiden.
Och jag hade en väldigt trevlig dag. Fin dag var det.
Stora syster Camilla ska få skjuts hem av Raja. Kevin åker också med i bilen.
Jag har alltid varit noga med att vi alltid ska kramas. Från att de har varit små till att de blev tonåringar och tyckte det var jättepinsamt när jag kramar dem. Men det har något jag alltid hållit i. Att vi, så att det, när jag träffade honom så blev det inte en vanlig kram utan det blev en ganska snabb kram. Vilket nu i efterhand känns jättejobbigt såklart.
Dagen efter besöket på Junibacken råkar Raja sig Kevin ute med en kompis. Tidigt dagen därpå pratar de i telefon. Kevin ska på ett möte med skolan. Han är tveksam.
Då jag frågade, ska jag följa med? Och då sa han, nej du ska inte följa med för du är med mig alltid, överallt. Du finns där hela tiden. Jag ska gå själv. Så.
Kevin säger också att han nog skulle vilja flytta tillbaka till Norberg.
Som ett alternativ. För att det här känns till skaver och jag vill inte bo där jag bor. Det boendet är liksom inte där jag vill vara. Så jag tror att jag ska försöka få tag i min handläggare för att få komma tillbaka till Norberg.
Klockan 10:20 ringer Raja igen.
Och då blir han så här, jag frågar, har du fått tag i handläggaren? Nej, jag har inte fått tag i henne, men jag ska gå ner och prata med henne. Han var lätt irriterad. Ja, det kanske är bättre om du ringer, för jag tror inte att hon bara tar emot dig om du kommer helt apropå. Men hon svarar ju inte i telefon. Nej, men okej, men prova igen först. Men gud vad du tjatar, säger han. Vi hörs sen, säger han. Ja, och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
Cirka 2 timmar senare kommer samtalet från Kevins pappa. Polisen har varit hemma hos pappan. Kevin är död.
Två missade samtal, ett från min mamma och ett från min syster.
Camilla jobbar på damavdelningen på ett varuhus. Hon ska till lagret för att inventera kläder och tar då fram sin telefon. 2 missade samtal.
Och jag väljer att ringa min syster först för att mammor kan vara lite jobbiga ibland och min mamma kan ringa i tid och otid och fråga de mest konstiga sakerna som bara, jag jobbar, jag kan inte svara på det här nu. Och då ringer jag min syster som då berättar att hon har pratat med mamma och berättar vad som har hänt. Jag fattar vad hon säger samtidigt som jag inte fattar vad hon säger. För att jag går direkt in i liksom ett praktiskt läge typ. Alltså blir väldigt sådär, aha okej. Ja, du har kontakt med mamma. Ja, men vad bra. Då sköter du kontakten med henne så vi inte allt för många som liksom ringer och håller på med henne just nu. Vilka av alla andra syskon vet om det här? Ja, men jag ringer den då och jag ringer den. Och det klaras med att jag har från den eftermiddagen att jag sitter i liksom vardagsrummet i soffan och typ tittar in i väggen och inte liksom riktigt vet vad jag ska göra. Med en känsla av att jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant, det här är jättekonstigt, det här är så overkligt så jag kan liksom inte ens ta på det typ.
Det är liksom, det är egentligen bara blur, det är mera så här, var frågor kommer, vara är han, vad, liksom, är det säkert att han är död, hur vet jag det.
Raja bestämmer sig för att inte åka till sjukhuset där Kevin finns. Hon kastas 25 år tillbaka i tiden. Till första gången hon var tvungen att begrava sitt barn. Felicia som dog i plötslig spädbarnsdöd.
Mm, för jag vet att när jag åkte med dottern så satt jag med henne i famnen på sjukhuset. Så ville jag inte släppa taget. Alltså jag ville inte gå därifrån.
Eftermiddagen och kvällen går som i en dimma. Två av Rajas vänner kommer hem till henne. En av dem kontaktar sjukvården och förklarar läget. Vården erbjuder lugnande, men det vill Raja inte ha.
Kom inte hit med ett jävla tablett, jävel, skrek jag bara. För att jag, när min dotter dog, så fick jag rekommendationen att ta en lugnande till begravningen. För att de var oroliga för att jag inte skulle hålla ihop.
Och Raja håller ihop på begravningen. Men inte bara det.
Jag sitter på min dotters begravning och jag gråter inte. Det är inte normalt. Inte överhuvudtaget. Så för mig var det bara så här, inte en tablett. Ingenting. Ja, den här gången så ska jag känna mig igenom det. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ha mina nära och kära. Inga piller. Du kommer inte kunna sova. Men då kan jag väl inte sova. Kom inte hit med någon jävla tablettstab. Liksom. Och jag var säkert inte särskilt trevlig heller. Så. Men det var det de erbjöd sig. Och så sa de att de skulle höra av sig kommande dag. Och den kommande dagen kom ju aldrig.
På rättsmedicinen har personalen gjort i ordning rummet som ett litet kapell. Tänt levande ljus.
Jag tror att han låg i en kista, det gjorde han. Och de hade ett täcke på honom hit upp.
Spåren av den rättsmedicinska undersökningen som Kevin har genomgått är dolda av täcket.
Men han var alltså väldigt, väldigt fin.
Raja tar Kevins hand i sin.
Men jag var verkligen tvungen att ta på honom. Verkligen sätta liksom min hand så här och känna att det är han. Och han är kall. Jag hade bara den korta perioden som var emellan att jag fick beskedet till att jag var på rättsmedicin. Så såg jag en kille på tunnelbanan som hade likat en jacka. Och samma gångstil.
Raja är helt säker på att det är Kevin hon ser.
Det fanns inte i mitt huvud att det var någon annan. Jag sprang fram och satte handen så här på axeln på honom bakifrån. Och han vände sig om. Jag bara, förlåt, jag tog fel. Jag bara, hur kan min hjärna lura mig så mycket? Att jag tror att han lever. Alla har ju sagt att han är död. Ja, fast du har ju faktiskt inte sett honom. Men när jag väl stod där så var det inte han. Det var verkligen inte han. Det var inte en person. Det var som att se en skyltdocka, liksom.
Jag kände inte igen honom, faktiskt.
Stora systern Camilla.
Liksom den bilden som jag hade av Kevin stämde inte överens med personen som låg på båren, eller vad det heter. Han hade blivit så himla stor. Eller stor, han hade blivit... Den Kevin jag minns är den här busiga lilla Kevin med ganska fortfarande... barnsliga drag i ansiktet. Kevin som låg framför mig död hade fått mycket mer manligare skarpa drag i ansiktet och var mycket mer vuxen till utseendet än vad jag minns honom. Vilket också var skitjobbigt, för det var så här, ja, jag ser att det är Kevin, men fast det här är inte Kevin.
På begravningen får alla en tuschpenna i handen. De får skriva sina hälsningar direkt på den ljusa kistan. Camilla skriver ner några rader från en Ken Ring-låt som fanns på Kevins Spotify-lista. På minnesstunden har en av ungdomarna fixat pizzabröd med ost. Mat som Kevin älskade.
För mig blev, alltså det som var svårt för mig var ju bara så åka ut och handla. Vet de eller vet de inte? Vågar de möta mig eller kommer de gå över på andra sidan vägen?
Sensommar blir höst. Veckor går. Månader rullar förbi.
Alltså jag till och med liksom gick ner i centrum och så satt jag i bilen och tittade. Är det någon jag känner? Nej, jag orkar inte. Liksom, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag vet inte vad jag ska säga. Kommer jag börja gråta? Kommer de klara av det? Kommer de liksom... Man hela tiden så här... Hur tar mottagaren det? Istället för att det är som det är och du, dina känslor är tillåtna. Gå inte omkring och tänka att det blir dålig stämning. Bara gå till affären blev liksom... Sånt jävla mastodontprojekt så jag hellre undvek det. För att det blev bara för jobbigt.
Raja börjar också få olika fysiska men. En hosta som aldrig släpper. Ont i axeln. Hon kan inte sova för mardrömmarna. Frågorna lämnar inte Raja i fred.
Är det på något sätt mitt fel? Har jag gjort något fel? Eller har jag... inte bara det att jag inte såg, jag mådde fullt ut. Förstod vidden av det. Utan också, har jag gjort något fel på vägen hit?
Det blir jul 2019. Kevin har varit död i över ett år.
Det känns som att jag tillbringade ett år med att sitta på en köksstol och stirra ut genom fönstret. Och inte fatta om det var, är det morgon eller är det kväll? Har jag ätit? Har jag duschat? Liksom. Men den julen, jag var så jävla ledsen. För att det var verkligen så här, insikten landar i att det kommer inte att bli annorlunda. Alltid när vi träffas allihopa så kommer han alltid vara borta. Den stolen kommer alltid vara tom. Det fejdar inte ut utan saknaden kommer bli större.
Raja har träffat psykologer men inte känt att hon har fått hjälp.
Så jag verkligen känner mig så här, jag måste göra någonting åt det här. Jag kan inte ha det så här. Antingen så hoppar jag ut genom balkongen och tar livet av mig eller så gör jag någonting åt det här.
Raja slutar följa nyheterna. Istället beställer hon hem en tidning som bara innehåller positiva nyheter. Det är den enda tidningen hon läser. Hon jobbar på att tänka positivt och inte låta de negativa tankarna ta över. Så småningom börjar det vända för Raja. Hon börjar märka av de små sakerna i vardagen igen. Som att himlen faktiskt är blå.
Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att... Typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre. Och så att jag skulle bli ledsen.
Under den första tiden efter Kevins död tar allt det praktiska över stora syster Camillas liv. Sen börjar vardagen komma tillbaka. Men i veckor och månader väntar Camilla. Hon väntar på sorgen.
Och den processen drog liksom aldrig igång när det kom till Kevin. Så att... Var och kan väl fortfarande vara frustrerande, men då var det ju jättefrustrerande att ha förståndet att fatta men ändå inte förstå.
Raja går med i en Facebookgrupp för anhöriga som förlorat någon i självmord. Det är omvälvande.
Jag var inte ensam. Och sen, men att frågorna var de samma, att vi undrade alla samma sak och att man behövde inte, ibland så behövde man inte ens prata. Okej, vi är rätt samma fas. Eller för dig var det 6 år sedan och du har ett rätt schysst liv ändå. Liksom. Men den stora frågan är ju alltid, kunde jag gjort något? Kunde jag förhindrat det? Är jag på något sätt delaktig i det här? Har jag varit en dålig förälder, partner, syskon, whatever? Liksom?
Raja förstår att hon faktiskt har fått ett svar redan innan Kevin dog.
Som Kevin sa till mig... Att du är ju alltid där, mamma. Du är alltid där. Så det var ju liksom det var ju livräddare. Att liksom höra honom säga det. Och jag kan ju fortfarande höra den meningen. Det är liksom, jag kan plocka fram rösten ordagrant.
Och som Raja inser när hon går med i gruppen så är hon långt ifrån ensam. Varje år tar cirka 1500 personer i Sverige sitt liv. Barn till finlandsfödda, sådana som Kevin- är överrepresenterade i de siffrorna. Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen, som Sveriges Radio Finska har beställt, har barn till finlandsfödda i Sverige 45% högre självmordstal jämfört med hela befolkningen. Och den siffran är också högre än i Finland.
Det är lite överraskande eftersom det brukar vara så att invandrarna har lägre självmordstal jämfört med de som är födda i landet, men det är inte det fallet.
Mika Gissler är seniorforskare vid Karolinska institutet. Enligt honom finns det inget enkelt svar på varför självmordstalet hos barn till finlandsfödda är så höga. Men det finns skyddsfaktorer och riskfaktorer. I studier har man sett ett samband mellan självmord och sämre skolgång och inkomst. Men det stämmer inte överens med barn till finlandsfödda.
Så det måste vara några andra orsaker.
Enligt flera studier går beroendeproblem och psykisk ohälsa i arv. Båda är kända riskfaktorer för självmord. Även trauman från kriget påverkar fortfarande, säger Gissler. De stannar inte hos generationen som faktiskt levde under kriget. Han nämner också diskriminering och minoritetsstress som möjliga delorsaker.
Att man känner sig olika och det påverkar sin beteende och psykisk hälsa.
Men någon enkel förklaring finns inte.
Det är inte aldrig bara en sak utan det är många, många saker.
Jag minns en dag när jag åkte till jobbet och satte mig vid datorn och tittade på min dataskärm. Och jag förstod inte jag skulle öppna mejlen.
Det har gått 5 år sedan Kevins död. Raja har börjat jobba igen. En ny sorts vardag har infunnit sig.
Jag fattar inte liksom... Min hjärna kunde inte kontrollera eller fatta hur jag skulle öppna mejlen på datorn. Det var totalt borta ur huvudet. Jag bara, hörni tjej, jag måste gå hem. Jag fattar inte, jag är totalt liksom avstängd.
Raja sätter sig i bilen.
Och när jag åker hem och kommer, det är en fyrvägskorsning. Och jag ser att det är rött. Men jag blåser rakt igenom korsningen.
Mitt i korsningen kommer en bil från höger och en annan från vänster.
Och jag hamnar mitt i. Och de hänger ju på tutorna. Och jag bara tittar på dem. Och så växlar jag och kör vidare.
Raja kommer hem. Hon parkerar bilen och förstår att något är fel. Kevins tvillingbror Jack har börjat må dåligt efter ett till självmord i hans närmaste umgängeskrets. Men Jack får hjälp på en mottagning som specialiserar sig på unga män.
Men när han verkligen börjar känna sig lugn och trygg och börjar gå dit själv, så då var det som att liksom min egen, det som jag hade hållit i schack, galopperade. Det blev nästan värre för mig. När han sov så tänkte jag, för han fick ganska mycket mediciner. Han tagit för mycket mediciner så att han inte andas. Då var jag tvungen att titta. Om han inte sov. Har han inte tagit mediciner? Är han manisk nu? Alltså, då blev det så istället.
Sen kommer dagen då hon kör mot rött. Raja förstår att något är fel. Under åren efter Kevins död har hon träffat ett par psykologer. Nu ska hon träffa en till.
För jag fattar inte själv vad det var. Och jag hade nämnt vid något tillfälle att kan det vara så att jag har PTSD? Ja, då hade jag så tur att den psykologen sa att troligtvis så är det du har. Ja, vi får titta på det. Och det vore väl inte så jävla konstigt om du hade det.
PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Raja behöver behandling och hjälp. Hon behöver bearbeta flera trauman, säger psykologen.
För du har antagligen aldrig pratat om hela historien i sig, utan du har tagit den stunden och den stunden och den stunden, inte hela händelseförloppet. Jag bara, nej, det har jag inte. Det här skulle ha gjorts för så länge sedan. Inte nog med att du har 2 dödsfall också. Och rädslan som du har levt med. Och oron du har haft. Och mardrömmarna som du har drömt. Och de timmar du inte kunnat sova för att du vaknar skräckslagen och sjöblöd av svett. Man brukar prata om varje timmen. När det är som tuffast på natten liksom. När tvn inte är längre underhåller och alla andra sover och du stirrar ut genom fönstret och ser bara din egen spegelbild. Och jag kunde känna igen mig själv. Sitta och stirra ut här genom köksfönstret och bara se mig själv.
Klockan närmar sig 2 på natten. Raja har bytt om till sin jobbtröja. Datorns skärm sprider sitt vaga ljus. Det kommer ett samtal och sen ett till och ett till. Raja svarar i telefonen.
Och vi hade ju lite så att vi skulle försöka att inte prata för länge, för att det var sånt tryck som jag fick verkligen liksom försöka avrunda och så att du kan ringa igen, men vi behöver ta nya samtal för det är så många som ringer så att man inte sitter med en person hela natten.
Det har gått 4 år sedan Kevin dog. Raja jobbar som gruppledare på den ideella organisationen Minds självmordslinje. Många av dem som ringer hänger kvar i livet med bara en tunn tråd. Redo att gå in i döden med Raja i luren.
Fast om du står där, då kan inte vi fortsätta prata. För jag går inte med dig in i döden. Jag är här för att hjälpa dig att välja livet. För att du ska våga vara kvar och orka vara kvar. Du måste ställa dig på en säker plats. Jag sa ofta bara att liksom jag önskar att jag hade några tröstande ord. För det du berättar är så jävligt. Och det är jävligt. Det är fruktansvärt. Och jag är mållös. Vad ska jag har inte det som räddar dig just nu. Jag är bara, för det är så jävla illa. Det är så jävla hemskt det du har upplevt och det du känner. Att liksom, och du är världens modigaste som vågar säga det till mig. Och många gånger var det, först blev de tysta. Va? Liksom. Och jag vet inte om det var det att de kände sig hörda. Att det är faktiskt någon som lyssnar på allvar.
Är det...
Kevin.
Det är Kevin.
När det är till din brorsan.
Våren 2026.
Den äldst. Alltså äldsta dottern. Näst äldsta sonen.
Hemma hos Raja finns Kevin kvar på olika bilder i vardagsrummet. På väggen, på det tidigaste av fotorna, ler de två små blonda pojkarna. Piff och Puff.
Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
Ja.
I vitrinskåpet står en av de sista bilderna på Kevin. Han har på sig en blå skjorta med växtmönster. Han ser glad ut. Bilden togs bara 3 veckor innan hans död.
Som tur är så har de fina minnena tagit över. Själva liksom dödsdagarna kan komma ibland fortfarande. Speciellt när jag pratar om det så blir det känslosamt. Men de fina minnena har mycket mer tagit över. Och det är, ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom... Jag kan höra honom nästan.
I stora syster Camillas garderob finns en av Kevins tröjor.
Kevin såg det goda i allt. Och det tycker jag att vi alla ska bära med oss. Försöka se liksom det fina i, ja men inte bara allt, men i alla människor. Det finns inga onda människor. Man kanske gör onda saker eller dumma saker, men det finns alltid någonting fint att se. Och jag tycker nog ändå att han var bra på att se det. Så tycker jag vi ska bära med oss.
Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer. Programmet gjordes av Lotta Hoppo, producent Julia Vireus, slutmix Björn Nitzler, Mika Gisles intervju Jorma Ikaheimo, research Erik Weber, berättare Ramin Färzin. Programmet gjordes våren 2026. I appen Sveriges Radio hittar du alla avsnitt från Finska Dokumentti.